En av alla dessa dagar av Annika Jakobsson. Uppläsare Ann Nilsson.
Värken var det första hon kände. Det var likadant varje morgon. Sedan kom ljuset. Det började bli vår och solstrålarna smög sig uppfordrande in genom persiennerna allt tidigare för varje morgon. Emma avskydde att vakna på morgnarna. Kroppen som hade legat alldeles stilla hela natten värkte mer än någonsin. Hon kände också sin fysiska begränsning extra mycket. Det var som om hon aldrig mer skulle kunna röra sig en enda millimeter. Ångesten bultade i kroppen. Skulle hon verkligen lyckas ta sig upp idag också? Tänk om hon var sjuk. Hon blev alltid så svag när hon blev dålig. På något sätt var hon ständigt rädd att bli sjuk. Hon drog några djupa andetag för att lugna ner sig. Då hörde hon hur Erik grymtade i sömnen. Plötsligt kändes allt bättre. Erik gav henne så mycket. Han tillförde hennes oroliga själ en stor portion trygghet. Livet hade verkligen förändrats sedan de möttes. Ibland var det svårt att minnas hur tillvaron hade varit innan Emma hade träffat Erik. Då hade hon tvingats att lita till sig själv i alla lägen. Idag kunde hon inte förstå hur hon hade orkat leva så. Nej, det här dög inte. Om hon skulle hinna göra allt hon hade planerat den här lediga dagen var det bara att ta i och sätta igång. Emma tryckte på knappen som låg under täcket vid hennes tumme. En förskräcklig signal ljöd genom huset. Det kändes som en stöt i hennes ömma kropp. Sovrumsdörren öppnades. Karin smög in försiktigt. I släptåg hade hon spanien Ada som obekymrat viftande med hela kroppen gladde sig över den nya dagen. Och mitt skutt flög upp i Eriks säng. Utan att säga något gick Karin med vana steg fram till Emmas säng och stack in sugröret som stod i vattenglaset på sängbordet mellan Emmas läppar. Emma tog ett par klunkar, nickade mot Karin och blundade åter. Ett par guldminuter till kunde hon ligga och morna sig medan Karin stängde fönstret, drog upp persiennerna och förberedde hennes frukost. Karin hade arbetat 5 år som personlig assistent hos Emma. Ibland tänkte Emma att Karin nog var sänd till henne av gudarna. Hennes varma, mjuka händer fick nattens kyla att rinna ur Emmas stela muskler. Till hennes förundran hände detta varje morgon, så fort Karin började ta i henne. När Karin försiktigt med vana handgrepp hjälpte Emma med alla hygien och toalettbestyr kände hon hur livet och krafterna sakta återvände till den svaga kroppen. Karin hade förmågan att bara finnas där, just för Emma, på ett märkligt osynligt synbart sätt. Hon hade en självklar intuition och värme som gjorde att Emma aldrig stördes av att ha henne i sin omedelbara närhet flera timmar varje morgon. Med henne kunde Emma vara ensam, fast de egentligen var två. Programmet den här dagen var fullspäckat. Så fort Emma var färdig med alla förmiddagsrutiner skulle hon åka till staden tillsammans med Petra. Emma var bjuden på en fest nästa helg och skulle försöka hitta en klänning. Petra var den enda av Emmas assistenter som kunde sy. Eftersom inga kläder i butikerna passade på Emmas sneda kropp måste de alltid ändras innan hon kunde använda dem. Det brukade Petra hjälpa henne med. Därför hade Emma planerat att just Petra skulle följa med på shoppingturen. Emma la ner en hel del arbete på att planera vad varje assistent skulle göra under sina respektive arbetspass hos henne. I början hade hon tänkt att alla skulle kunna göra allting som hon behövde få assistans med. Så småningom insåg hon att det var mycket bättre att anpassa sig själv efter vad varje assistent var duktig på. Ofta var detta också vad assistenterna tyckte var roligt. De som var duktiga på att laga mat fick därför laga mat som Emma sedan frös in. Den assistent som var intresserad av blommor fick hjälpa Emma att plantera om och pyssla med alla Emmas krukväxter. Petra var duktig på det mesta. Förutom att sy kunde hon laga mat, köra Emmas bil och mycket annat som Emma behövde assistans med. De hade också ett ganska liknande sätt att se på saker och ting. Det var lätt att samarbeta med Petra, tyckte Emma. Efter stadstrippen skulle en av Emmas arbetskamrater, Aino, och hennes man Rune komma hem till Emma och Erik på middag. Även med tanke på detta var det skönt att det var Petra som skulle arbeta. Utöver att hon var praktisk var hon lättsam och smidig att ha som assistent i sociala sammanhang. Eftersom Emma behövde hjälp att äta måste assistenten sitta med vid middagsbordet. Emma tyckte att sådana situationer ibland kunde bli lite knepiga. Speciellt när det kom hem människor som inte var vana vid hennes assistans. Nåväl, ikväll skulle detta i alla fall inte innebära några problem. Försiktigt drog Karin ner Emmas täcke och fick fort på hennes strumporna och byxorna så att hon inte skulle behöva ligga och frysa. Karin kopplade hemtamt selarna till lyften runt Emmas kropp. Strax därpå satt hon i rullstolen. Varje morgon kändes det nästan som trolleri att plötsligt sitta där och vara fullt aktiv igen. Hjälplösheten kändes som bortblåst. Nu var det Emma själv som bestämde vad hon skulle göra. Tillsammans gick de ut i köket. Karin satte på gröten och Emma började bläddra i tidningen. Så fort gröten var klar täckte Karin den med mosade jordgubbar och banan. Medan hon hjälpte Emma med frukosten passade hon på att själv äta en medhavd smörgås och ta en kopp kaffe. Plötsligt trängde en ilsken telefonsignal genom morgonfriden. Emma vaknade hastigt upp ur sina tankar. Karin hämtade den bärbara telefonen och tryckte den mot Emmas öra. Hej Emma, väste Petra i hennes öra. Du, jag är jättedålig. Jag har feber och ont i halsen. Jag kan bara inte jobba idag. Jag är verkligen ledsen. Emma blev kall i hela kroppen. Inte idag! Hur skulle hon nu lösa detta? Emma kände hur rädslan tog tag i henne. Vem skulle hon få tag i med så kort varsel? Att hon inte längre kunde åka in till staden för att prova kläder insåg hon redan. Nu gällde det snabbt att få tag i någon så att hon inte skulle bli utan assistans. Några speciella krav gick inte att ha i det här läget. Tänk om hon skulle bli tvungen att ringa till Aino och ställa in middagen ikväll. Karin tog luren från Emma, strök henne över axeln och sa: "Var det Petra?" Emma nickade. "Ja, hon är naturligtvis sjuk idag när det var så viktigt att just hon skulle jobba. Hur ska jag nu lösa det här?" Karin höll upp en sked med gröt framför Emma som nickade. Sedan tittade hon på Karin och sa: "Nu får du hjälpa mig. Jag måste bara få tag i en ersättare för Petra. Hämta telefonlistan är du snäll." Karin kom med en lista med telefonnummer till alla assistenter som arbetade hos Emma. Så började jakten på en ersättare för Petra. Emma och Karin turades om att ringa assistent efter assistent samtidigt som Emma åt resterna av den för länge sedan kalla gröten. De hade 14 personer att ringa till. Emma började med att kontakta dem hon tyckte skulle passa bäst för dagens arbetsuppgifter. Hon visste redan att oddsen att få tag i någon duktig assistent som dessutom glatt sa ja var så gott som obefintliga. Allt medan telefonnumren avverkades bekräftades detta. En del assistent gick inte att få tag i, andra var själva sjuka. Några skulle till sitt andra jobb, till doktorn, tandläkaren eller frissan, eller hade lovat bort sig som barn eller hundvakter. Allt eftersom själen staplades framför Emma som en oöverstiglig barriär växte frustrationen och rädslan. Tänk om alla säger nej. Var inte orolig, sa Karin. Jag stannar någon timme om det behövs. Emma nickade tacksamt. Men det var ändå 10 timmar kvar att lösa. Nu hade de ringt alla utom Märta Stina. Märta Stina. Hon ville verkligen inte fråga Märta Stina. Det var inte så att Emma inte tyckte om Märta Stina. Det var bara det att hon inte passade att arbeta just idag. För det första var hon inte speciellt snabb och händig. För det andra kunde hon inte laga mat. Dessutom var hon vegetarian, vilket hon alltid framhöll med stolthet. Kvällens varmrätt var rostbiff. Emma kunde inom sig höra Märta Stinas kommentarer vid tanken på att hon skulle hjälpa till med detta. Men kanske var det allra svåraste med att behöva ta emot hjälp av Märta Stina att hon sällan var speciellt smidig i sociala sammanhang. Emma tänkte med fasa tillbaka på de gånger då Märta Stina hade följt med och assisterat henne på universitetet. Vid flera tillfällen hade hon lagt sig i diskussionerna vid det högre seminariet som Emma deltagit i, utan att riktigt förstå vad det handlade om. Vid ett handledningstillfälle hade hon också kastat sig ner i en fåtölj in hos handledaren och efter bara några minuter somnat ljudligt snarkande. Emma hade försökt intala sig att det inte var hennes sak att skämmas för det assistenterna sa eller gjorde. Men i sådana här fall tyckte hon ändå att det var svårt. När Emma inte skulle göra någonting särskilt gick det utmärkt att ta emot hjälp av Märta Stina. Hon var alltid lojal, positiv och hjälpsam. Om hon bara kunde ställde hon alltid upp när Emma behövde henne. Även med mycket kort varsel. Märta Stina ville alla väl. När hon inte arbetade hos Emma ägnade hon sig åt sådant som kunde få henne själv och andra att må bättre. Hon gav massage och höll på med zon- och kristallterapi. Hon var också engagerad i Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök. Ska jag ringa Märta Stina? Undrade Karin. Ja, vi måste väl det, suckade Emma. Emma drog ett djupt andetag och nickade till Karin som slog Märta Stinas telefonnummer. Emma förklarade situationen i korta ordalag. Och som så många gånger tidigare blev Märta Stina Emmas räddande ängel. Det är klart jag kommer, sa hon. Vi fixar det här ska du se, tillade hon uppmuntrande. Emma drog en suck av lättnad. Nu fick de göra det bästa av situationen. Hon hade i alla fall hjälp resten av dagen. Förmiddagen gick i rask tempo. Hon hann inte längre duscha. Det fick räcka med att tvätta håret så att hon i alla fall såg fräsch ut. Nu gällde det att försöka använda Karin till så mycket som det bara gick. När det gällde att förbereda inför kvällen. Emma fick stuva om i planeringen. Mitt i allt kom Erik och Ada sömndruckna ut från sovrummet. Erik arbetade halvdag på fredagar och hade tagit sovmorgon. Emma förklarade läget. Erik nickade. Nu måste du göra mycket mer ikväll än jag hade tänkt, sa Emma skuldmedvetet. Det ordnar sig, sa Erik och kysste henne ömt på pannan. Det är väl inte kungen och Silvia som kommer på middag? Emma suckade över Eriks brist på inlevelseförmåga. Samtidigt som hon var glad att han alltid tog krånglet med hennes assistans med jämnmod. Tänk vad många gånger han, utan att klaga det minsta, hade hjälpt henne att reda upp besvärliga assistanssituationer. Karin gick hem efter att ha arbetat över en timme. Märta Stina avlöste henne med andan i halsen. Hon dök upp som ett yrväder samtidigt som Erik cyklade iväg till jobbet. Ska vi laga mat nu? Frågade hon förväntansfullt. Märta Stina fick duka bordet, göra sallad och efterrätt enligt Emmas instruktioner. Det hela gick skapligt så länge Emma berättade hur hon ville ha det. Så var det dags att förbereda klyftpotatisen. Märta Stina visste att Emma inte tyckte om att assistenterna kommenterade hennes matlagning. Men nu kunde hon inte vara tyst längre. Emma använde alldeles för mycket salt på potatisarna. Märta Stina var bara tvungen att informera henne om hur farligt det var, annars kunde hon bli sjuk. Emma tänkte irriterat att det var bäst att försöka ignorera Märta Stinas föreläsning. Nu stod köttet på tur. Emma bad Märta Stina ta fram det och lägga det i en ugnsfast form. Samtidigt kunde hon inte låta bli att fundera över vad Märta Stina nu skulle säga. Till Emmas förvåning var hon bara tyst. Märta sina kryddade och penslade köttet utan att säga ett enda ord. När hon sedan fått in formen i ugnen vände hon sig kritvit i ansiktet mot Emma och sa: "Vet dina vänner om att du tänker bjuda dem på ett dött djur till middag?" Där kom det, tänkte Emma. Bara hon nu inte säger likadant till Aino och hennes gubbe. För att hindra att middagen skulle bli pinsam tänkte Emma att hon måste prata med Märta Stina om kvällen. Hon bad henne att komma ihåg sin roll under middagen. Speciellt var det viktigt att hon inte skulle börja diskutera om hon tyckte annorlunda än någon av gästerna. Emma tyckte det var svårt att be Märta Stina om detta, som i alla fall lovade att hon skulle hålla sina åsikter för sig själv. Resten av eftermiddagen gick med rasande fart. Som tur var kom Erik hem tidigare än vanligt, så han fick gå ut med Ada och lägga sista handen vid maten. Middagen blev kanske inte riktigt vad Emma hade tänkt sig från början. Visst var det roligt att träffa Aino och Rune. Maten blev också god, men Emma kunde nästan inte äta. Märta Stina spillde hela tiden när hon skulle hjälpa henne. Emma kände sig mer och mer grisig, allt medan hon förlorade aptiten. Flera gånger fick Märta Stina hjälpa henne att byta servett. Men efter bara några minuter såg hon återigen ut som en reklambild för tvättmedel. Till slut gav Emma upp. Hon tänkte att hon fick ta en macka när gästerna gått hem. Till Emmas glädje uppstod i alla fall inte några diskussioner vid bordet där Märta Stina gjorde bort sig. Kanske hade hennes förmaningar gjort nytta. Dessutom hade hon varit fullt upptagen med att koncentrera sig på att hjälpa Emma med maten. När bara ostbrickan var kvar pussade Emma ut. Hon bad Märta Stina gå ut i köket för att hämta den. Efter en kort stund kom Märta Stina tillbaka in med osten. Emma såg på en gång att det var någonting hon ville säga. Märta Stina var alldeles röd om kinderna och såg ut att genomlida en inre kamp. Hon ställde ifrån sig ostbrickan på bordet. Sedan tittade hon uppfordrande på hela församlingen och harklade sig. Med gäll och hög röst sa hon: "Tänk, den här osten luktar precis som det gör i vår tvättkorg när min kille lagt i sina strumpor."